det här handlar ju egentligen att inte, vi tror inte på att fortsätta dela upp portföljerna efter storlek, som jag var inne på tidigare. Att separera projektportföljen och liksom prioriteringen mellan projekt och samordningen mellan projekt från förvaltningsportföljer då, och har de olika. Utan istället låta de här portföljteamen som jag pratade om tidigare, som är ett antal kundanpassade team, där får varje team hantera stort som smått.
Hej och välkommen till Sonderpodden, Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. I dagens podd så har jag ett samtal med Sofia Segerlund som har skrivit en guide och också håller seminarier om agila utvecklingsportföljer. Ett nytt sätt att jobba med portföljstyrning. Och portföljstyrning handlar ju då förstås om hur man styr framförallt IT-utveckling och även förvaltning. Vi kommer att diskutera lite grann om både vad det är för någonting, det här med portföljstyrning, och hur man kan jobba med det i en värld som är allt mer snabbrörlig och allt mer agil. Och jag vill också passa på att tipsa då, som sagt, om att Sofia har en guide som går att ladda ner från vår hemsida sonder.se. Och också ett seminarium som kommer fredag den 8 mars i Stockholm som handlar om just agila utvecklingsportföljer, som man också kan gå in på vår hemsida och anmäla sig till. Mycket nöje! Hej Sofia!
Hej!
Välkommen till Sonderpodden!
Tack så hjärtligt!
Som en återkommande gäst.
Ja, är det tredje gången jag är här?
Det är tredje gången du är med.
Ja.
Du är ju också...
Börjar bli rutinerad här.
Ja, du var ju med i allra första avsnittet som faktiskt är det näst mest lyssnade.
Ja, kära någon.
Ja, den enda som har slått det var Erik Ringert från Netlight. Men då hade han blivit årets
vd. Ja, precis. Det får man väl köpa.
Du kan leva med det?
Ja, det kan jag göra.
Ja. Hörru, vi ska tala om agila utvecklingsportföljer.
Ja.
Det ska vi göra. Och portföljstyrning.
Mm.
Mm. Och jag tänker att det låter kanske lite halvnördigt.
Det låter lite torrt och nördigt, då, men det är ju... jag tycker det är väldigt roligt och intressant i alla fall.
Och man kan säga att många som, i alla fall, som vi kommer i kontakt med av våra kunder och där ute så att säga i organisations- och företagsvärlden berörs ju i högsta grad utav det här.
Oh ja, ja.
Eller ja, vi allihopa kan man säga. För väldigt mycket av det som utvecklas har ju på något vis hanterats och styrts.
Ja, oavsett om man kallar det portföljstyrning eller inte egentligen, så är det ju någonting som väldigt många berörs av och jobbar med.
Ja, men jag tänkte för alla som inte är superinsatta i portföljstyrning och för att ge dem en chans att tycka att ja, men jag vill nog lyssna på den här podden ändå.
Ja.
Kan du säga någonting om vad portföljstyrning är?
Ja, vad kallar man om man inte kallar det portföljstyrning? Portföljstyrning är, för det första är det som vi pratade om vid tillfälle, du och jag, att det är ett begrepp som är svårt att definiera sådär detaljerat, att exakt det här är det och så här är det, här är det hos alla. Det varierar, tror jag. Men någon form av grundsyfte är ändå att prioritera och samordna den pågående utvecklingsverksamheten. Mycket. Hos många som vi jobbar med så är det ju främst när jag säger utvecklingsverksamhet så är det verksamhets- och IT-utveckling. Någonting som liksom är någonting annat än deras kärnverksamhet som är sköts i linjen. Sen finns det ju andra som organisationer som i praktiken är utvecklingsorganisationer eller projektorganisationer, och där blir ju portföljstyrningen egentligen deras huvudsakliga styrning, prioritering.
Just, en portfölj egentligen, kan man säga väldigt enkelt, är ju någon sorts samling med utvecklingsprojekt ofta, eller utvecklingsinitiativ.
Ja,
kan man väl
stora
säga.
Som små.
Mm. Ja, och ibland så skiljer man ut då det här med utveckling från förvaltning, och ser man på portföljstyrning rör just utvecklingsdelen. Jag vet att vissa stoppar också in allt i en portfölj och säger att allt, både utveckling och förvaltning, när det säkert är IT-verksamhet, styrs genom en portfölj där man prioriterar resurserna.
Ja, även om man delar upp det så är det många som har, de säger att vi har en projektportfölj till exempel, och sen har vi en annan förvaltningsportfölj, och i den portföljen ligger det, så att säga, en enkelt uttryckt en lista över alla våra förvaltningsaktiviteter, våra små förbättringar och annat.
Jag vet också att det finns de som pratar om att en gemensam nämnare för när man pratar portföljstyrning är det här med att det finns en koppling till den övergripande strategin.
Ja.
Och att liksom det är en poäng med portföljen, att se till att det finns den kopplingen hela tiden, så att säga.
Ja, precis. Kopplingen. Sen är det inte den enda strategin, är nog inte hos någon, tror jag egentligen, den enda styrande ledstjärnan, så att säga, eftersom det finns ofta en del av portföljen också som är rena måste delar som egentligen kanske inte har någon synlig koppling till strategin, men som är lagstyrt eller annat.
Ja. Och om vi tar lite så här, varför har du intresserat dig för frågan, och varför har du, för att vi sitter ju här med anledning av att du har skrivit precis en guide om portföljstyrning, eller du kallar guiden då för att det handlar om agila utvecklingsportföljer.
Precis.
Och kan du säga någonting om varför har du skrivit den, och vad är det som du tycker är viktigt?
Varför? Det är nog, kommer kanske ifrån att jag delar en frustration som vi ser och som vi har hos många av, som vi möter, både kunder och andra företag och myndigheter, som har svårt att få ihop det här med just, alltså utvecklingsstyrningen är svårt och någonting som man brottas mer och mer med, skulle jag säga. Från ledningsgruppsperspektiv, alltså om man tar det från det hållet, där man säger att det här är, vi sitter här och förväntas, var är den här tiden när vi bara kunde fatta beslut om en plan och så en strategi och en plan och sen följa, sitta och liksom här och följa att den hålls och se lite gröna gröna rutor framför sig. Så vill vi ju ha det, men det blir liksom inte så. Det är, saker ändras och ska prioriteras om och sådär. Sen kommer ju också från det andra hållet, alltså från utvecklingsteam och mycket inom IT vet vi. Det är många som, fler och fler som börjar jobba med agila metoder och agila team i utvecklingsverksamheten och i projekt till och med.
Ja.
Och där finns det också en önskan om att det skulle matcha lite bättre med portföljstyrningen. Det finns en krock där ofta när man vill jobba agilt och iterativt i utvecklingen och portföljen är lite mer av den traditionella skolan då. Kanske egentligen byggt för lite mer Vattenfalls utveckling.
Just det, för på följden kan man säga väl lite så här ordning och reda, ofta långsiktighet.
Liksom. Ja, långsiktighet.
Långa, jag tycker, planer.
Ja, ordning och reda tycker jag nog ska, det kommer vi alltid att behöva.
Ja.
På olika sätt. Men det kanske är en annan, kanske ordning och reda på ett annat sätt och släppa den här snuttefilten, långsiktiga planen lite grann.
Ja, just det. Så att, men i alla fall, tidsperspektiven kanske krockar när man jobbar agilt kontra när man jobbar ofta idag med portföljstyrning som kommer från lite ett annat tänk, om man säger så.
Ja.
I många fall.
Ja, det är...
För tänk att det för oss väl lite grann till just begreppet agil, för att du har ju skrivit agila utvecklingsportföljer och att det finns väl en tanke där med att det är någonting annat än om vi kallar det för traditionell portföljstyrning. Även om portföljstyrning som fenomen är ju inte jättegammalt.
Nej, precis. Alltså, agil, det var inte helt självklart faktiskt vad vi skulle kalla det, men på ett sätt ändå, så ska vi kalla det agilt eller inte? Det blir lätt att man tänker väldigt... Att begreppet agilt, man associerar väldigt mycket till metoder och till tavlor, alltså planeringstavlor och så. Jättebra saker som jag tror att självklart man behöver använda och jobba med. Men det agila i, när vi kallar det agila utvecklingsportföljer, är ett försök att spegla alla de grundprinciperna som vi tror att även övergripande styrning måste bygga på. Lite så... men som man kan se redan i agila manifestet, det handlar om samspel, dialog, att överbrygga gränser, iterationer, hela synsättet egentligen. Och förhållningssättet, som jag tycker passar väldigt bra.
Ja, och det speglar ju också inte minst just eftersom det är mycket IT-världen som har drivit på, kan man säga, utvecklingen av den agila metoden naturligtvis, och av liksom hela också portföljstyrningen som fenomen. För att det är ju riktigt stora pengar vi pratar om med många av de här.
Det var en jätteviktig katalysator, tror jag.
Ja, så att det är klart att när man jobbar med agil utveckling känns det rätt naturligt att man tänker agila portföljer också. Så. Men jag tänker vi ska prata lite om din om guiden och lite den metod som eller de perspektiv som du lagt in, kan man väl säga. Och jag tänker om man ska försöka snabbt bara säga, varför är det viktigt att ta till sig det här liksom? Varför är det viktigt att lösa frågan om just utvecklingsstyrning och portföljstyrning?
Oj, varför är det viktigt? Det blir ju bättre. Jag tror att de många som vi har dialog med och möter, det är egentligen den främsta drivkraften att hitta någonting som faktiskt är mer anpassat för hur förutsättningarna ser ut idag. Hitta en lösning där det blir enklare och en modell som följer hur det ser ut och hur saker förändras och hur det kan vara, istället för att på något sätt försöka anpassa förutsättningarna efter den modell man har haft som det har varit tidigare.
Ja, jag tänker ju osökt då på det här som både du och jag tror har stått på seminarier och pratat om, den tokiga världen, eller på engelska VUCA.
Ja, just det.
Tokig är väl, vad är det, tvetydig, osäker, oförutsägbar och så vidare. VUCA är ju volatile, komplex, ambiguous och någonting till. Ja, men just det här att precis, för man har byggt ändå mycket metoder och tänk i organisationer och företag som utgår från en ganska hög grad av förutsägbarhet. Och det är väl den vi ser att man inte har, och därför den agila metoden, kan man ju säga, uppkommit som en reaktion mot att det sätt man jobbar med utveckling matchar inte förutsättningarna, som ju är sådana att man kan inte planera på den väldigt långa sikten. Och egentligen är väl det här bara att man också ta det här till portföljstyrningen och till hela styrningen egentligen. Ja. Att man måste styra på ett annat sätt och leda på ett annat sätt. Och det är ju för övrigt temat mycket i den här podden, och inte minst vad vi jobbar med.
Ja. Men sen är det ju fortfarande, det finns ju någon form av, eller något som man kan uppleva i alla fall som ett dilemma. Men det är det dilemmat vi försöker att gräva ner och lösa nu med det här. Men ett av huvudsyftena med just portföljstyrning har ju varit att få den här helhetsgreppet. Det pågår en massa projekt och det är förvaltningsaktiviteter, det pågår en massa saker, och i portföljen behöver vi ha koll på hela den, på helheten egentligen. Samtidigt som du säger, det finns ju mot polen då, kan man ju tycka, med att vi behöver distribuera beslut och få lite snabbrörlighet och nära kunden, och liksom, vi kan inte hålla på att skicka upp allting till en central eller centraliserad styrning längre i så stor utsträckning. Men hur får man till det här distribuerade och snabba utan att förlora kollen på eller helhetsperspektivet? Det är det som är knäckfrågan som jag har utgått ifrån.
Ja. Om vi då kommer in på modellen, jag tror att det är det som lyssnar på det här som känner, ja, men ge mig metoden. Och sen förstås får man ju alltid slänga in brasklappen att vad man skriver för metod, så blir ju det någon form av approximering till hur det ser ut i verkligheten. Allting måste ju så att säga anpassas efter den specifika kontexten.
Ja, precis.
Men kanske måste slänga in en sån label.
Ja, vi gör alltid det, men någon form av modell.
Men för en om vi går igenom lite snabbt här, du har kan man säga fem steg egentligen. Jag bara läser upp dem så tänker att du kan väl lite berätta om var och ett. Flera kundanpassade portföljer är det första, sen samspelande roller och team. Sen det tredje är inriktande och systemvaktande ledning. Det fjärde är allt är backlog. Och det femte är iterativ prioritering. Ja, ni hör ju att det låter lite nördigt här, ni som lyssnar. Men vi
hoppas att det är nördar som lyssnar också. Då låter det bara lite härligt.
Ja, precis. Om vi börjar med den första då. Flera kundanpassade portföljer. Kan du berätta om vad menas med det?
Ja, det handlar ju om bland de första frågorna, speciellt ifall man inte har haft portföljstyrning tidigare och det är någonting som man vill bygga upp, så är det en fråga som dyker upp ganska tidigt, att hur ska vi dela in den här då? Och du nämnde tidigare att många, traditionellt så har väl det vanligaste hos våra kunder är att man delar in det i ett mindre antal olika portföljer, och ofta delar man in det efter storlek. Vi har stora projekt i den här portföljen och vi har små förvaltningsaktiviteter i de här portföljerna. Och så fortsätter man dela in det mycket efter, skulle jag säga, hur IT, hur systemen ser ut, alltså IT-arkitekturen, och kanske lite linjer, nu vilka avdelningar vi har och sådär, och så får det bli portföljindelningen. Och här skriver vi om flera kundanpassade portföljer, och det finns väl ordet flera säger någonting redan där. Jag tror att det finns, någon form av indelning behöver göras hos de allra flesta, för att en stor portfölj blir lite onödigt stor och mycket att hantera samtidigt. Så en indelning i flera små, men utifrån hur, ja, vad kunden bryr sig om att det hålls ihop egentligen. För vi ska ju dela in och hålla ihop det som behöver hållas väldigt nära varandra. Det är som hur man bygger upp en organisation också. Det är väldigt lätt. Man kan tänka livssituationer till exempel. Eller hos en del passare att tänka lite målgrupper, produktområden. Sådana termer, att jobba med dem då i indelningen av det här.
Just det, så att man följer egentligen kundlogiken och ser till, alltså, som ju egentligen är, kan man ju säga, en kärna i hela den agila metoden, eller det agila sättet att tänka, det är att man hela tiden jobbar mot kunden.
Ja.
Och därmed gör en indelning, för att en del till att börja med gör en indelning som inte alls är utifrån kund och värdeskapande, utan utifrån hur organisationen ser ut.
Ja, det är liksom det enklaste, för då följer ansvarsfördelning och roller ganska enkelt, och då blir på ett sätt har det varit det enklaste, för då kan vi säga att ja, men då är avdelningschefen också ansvarig för portföljen på något sätt eller sådär.
Ja, och det är klart, ibland finns det organisationer och företag till exempel som är redan indelade efter kundgrupper.
Ja,
då är det enklare, kan man säga. Men egentligen ska man, så att det är en huvudregel.
Ja, det finns en anledning att tänka till där lite grann i alla fall.
Ja.
Sen kommer nog inte, många har ju så att alla portföljer blir ju inte, det finns ju väldigt mycket utveckling som görs som kunden inte är direkt ser.
Nej.
Och det kan man ju också hålla isär då.
Sen har vi då samspelande roller och team. Vad innebär det?
Ja, nästa fråga. Om man har delat in, säg att vi har ett antal. Nu har vi delat in det i fyra portföljer här.
Ja, ja.
Och då behöver vi personer som jobbar med de här portföljerna. Som gör det här, som vi sa, samordnar, prioriterar utvecklingen och sådär. Och ska man prata om något enkelt från och till där, så skulle jag säga att det har varit ett väldigt fokus på dels enskilda roller och enskilda portföljteam. Alltså man avgränsar både rollen och teamet väldigt mycket, att jag gör det här och inget annat, och mitt team gör det här och inget annat. Och man har historiskt varit väldigt noga med att sätta gränser och avgränsa olika portföljer från varandra. Och det är det här vi tror att man behöver göra totalt tvärtom egentligen, att se de som, det team som jobbar med en portfölj, att se det här teamets uppdrag mer som ett fokusområde. Vi fokuserar främst på det här, men vi förutsätter att det kommer dyka upp saker som vi kommer behöva hantera, frågor som inte står i någon, kanske ens av våra rollbeskrivningar. Det står inte i någons rollbeskrivning. Nej. Vi kommer behöva hantera frågor som där det finns samberoenden till de andra portföljerna. Hos en del av våra kunder så är det, skulle jag säga, nästan majoriteten av allt som dyker upp är, det finns någon form av samberoende till de andra, så att vi kan inte göra det här.
Nej.
Autonomt. Så att utgå ifrån ett mycket högre grad av samspel och dialog mellan. Lite portföljerna i sig blir som ett litet ekosystem då.
Mm, precis, och det följer väl också det här med att man prioriterar kunden och tänker att en kund är värdeskapande mot kund, därför att kunderna kan ju komma på nya saker, så att säga.
Ja, de bryr sig inte så mycket om vad vi har definierat för roller och sådär.
Nej, exakt, så de bryr sig inte om hur vi har satt upp gränsen.
Nej, precis. Mm.
Så att det är lite att man utgår istället från vad kunden frågar efter, så löser man det i samspel. Mm. Ja. Sen tycker jag att otroligt intressant rubrik, måste jag säga, som jag vill att utveckla lite mer. Inriktande och systemvaktande ledning.
Ja, jag gillar att hitta på egna ordet. Det är,
systemvaktande?
Ja, det är Word, började protestera lite när jag skrev systemvaktande, men det är bara att lägga till i ordlista. Så,
ja, okej.
Ja, men det där är... vi säger att det som jag kallar för portföljteam, alltså roller som... hos många kanske heter portföljsamordnare och produktägarroll, alltså de här som går till jobbet och lägger ganska mycket av sin tid för att prioritera samordnare. Det kallar jag portföljteam här, och som vi pratar om portföljteam. Att fler beslut ska fattas där.
Ja.
Och att ledningsgruppen eller de här portföljstyrgrupperna som många har ska fatta färre sådana liksom beslut i enskilda frågor. I alla fall, det är det som gör det lätt lite trögrörligt. Men däremot så har de två väldigt viktiga uppdrag. Och det är det jag kallar inriktande och systemvaktande. Då. Inriktande handlar om att ge beslutsgrunder. Om andra roller ska kunna prioritera mellan enskilda initiativ, så behöver de bra beslutsgrunder.
Mm.
Och det kan vara strategi, som du säger, kopplingen till strategin, men ofta behöver ju en strategi jobbas igenom lite så att den kan bli verkligen liksom användbar i ett sånt beslutsfattande.
Mm.
Så sätta någon form av beslutsgrunder på längre sikt, än det här prioriterar vi mer än något annat. Också kunna vara på lite mer kanske månadsbasis, sätta, okay, vad är fokus den här månaden och vad behöver vi lägga mer krut på och mindre krut på. Så. Sen det systemvaktande, sparar det göttaste till sist. För systemvaktande är ju ledningens uppdrag att hålla koll på det som vi kallar systemet, och då är det inte IT-systemet utan det är liksom, portföljsystemet, rollerna, teamen, funkar de, har vi rätt team, behöver vi, är det något team vi faktiskt ska kanske anpassa lite eller till och med byta ut, avveckla för att det har hänt någonting på marknaden eller i organisationen. Jobbar de som, fungerar det som det är tänkt, så att först är dialog, känner övriga organisationen att det är transparent, vilka beslut som fattas, funkar den helt enkelt så som det var tänkt. Där ser vi att ledningen har ett övergripande ansvar för det.
Det vill tänka, det finns ett amerikanskt eller engelskt begrepp, governance, som kanske täcker in det bättre egentligen än när man pratar styrning på svenska. Alltså det här att govern i meningen se till att systemet funkar.
Mm.
Och intresserat för det. Och jag kom ju osökt att tänka på ett uppdrag jag hade där jag rekommenderade att man skulle lägga ner portföljstyrningsgruppen. Ja, jag skäms lite nu när jag hör dig. Men det var, och bakgrunden var lite den egentligen, att vad jag kände där, apropå inriktande och systemförvaltande, var att där hade ledningen i någon mening abdikerat, och där satt ju ledningen, linjecheferna egentligen kan man säga, i den här organisationen. Och i någon mening så tyckte jag att det hade blivit en slags dysfunktion, för att portföljstyrningsrådet, eller vad jag kommer inte ihåg exakt vad det kallades för, hade tagit över rätt mycket av beslutsfattandet, det praktiska beslutsfattandet kring de stora resursfrågorna. Mm. Medans ledningsgruppen, som jag uppfattade, hade lite dratt sig ur för mycket. Och hade, tog inte riktigt den här tydliga inriktande och systemvaktande rollen. Mm. Och så jag tänkte mest liksom att om man tar bort den här instansen, åtminstone tillfälligt, och liksom lägger tillbaka det i, om vi kallar det för, den högsta ledningens knä, så blir man liksom tvungen att engagera sig mer i, för att jag har sett en, om man säger, baksidan av att, om vi säger, delegera när det inte riktigt finns förutsättningar för det. Det är bara någon, en reflektion jag har, att man får hela tiden här titta lite grann, alltså när man säger att man ska, att ledningen ska så att säga egentligen minimera sin roll, så handlar det ju också om att säkerställa att det finns förutsättningar att, att man så att säga är på samma båt, men att man är med.
Ja, och det är ju viktigt för att ledningen ska känna sig, sitter jag i ledningen, så för att jag ska känna mig trygg med att ge ifrån mig visst beslutsmandat som jag tidigare haft, och då vill jag ju, då skulle jag inte känna mig trygg ifall jag inte känner att jag vet vad det finns för, jag kan ge dem bra förutsättningar, beslutsgrunder, det finns en transparens i vilka beslut som fattas och varför och så vidare. Så det är klart det är viktigt. Sen tror jag ifall den här, det inriktande och systemvaktaren där, ifall det alltid är hela högsta ledningen eller inte, det tror jag kan variera. Det finns de där ledningskonstellationerna ser ut så att det kan vara ett urval, att det faktiskt kan finnas ett enskilt forum som är för portföljen. Men som man ska nog börja i alla fall i den högsta ledningen.
Och sen är det väl så här också, det är riktigt stora verksamheter, så kan vi ha flera högsta ledningar.
Ja, precis.
Jag menar, det är klart att det hänger på storleken. Men det är väl helt enkelt så att vad som är viktigt som ett budskap här, det är att ledningen, på vilken nivå man nu jobbar så att säga, behöver ta den här inriktande och systemvaktande rollen och inte liksom lägga krut på detaljfrågorna som ska styras på så att säga portföljnivå. För ja, det är väl lite det som man kan se, att man är ibland dålig på att prioritera och bestämma sig för vilka frågor ska hanteras av ledningen och vilka ska hanteras av de olika forum som man har tillsatt. För det finns ju alltid en risk att man går in så att säga uppifrån och petar i onödan och däremot inte tar det här helhetsgreppet. Säkert, ja, om man är väldigt
operativ. Man blir ju tvungen också. Alltså, har vi inte sett de här riktigt användbara beslutsgrunderna som liksom ramarna och inriktningen som jag är ute efter här, då förstår jag att då blir det ganska förståeligt att man går in och petar i liksom, ifall de här ramarna bara finns lite i outtalade och på något lite diffusa, då känner nog många ledningsgrupper att alternativet är att gå in och fatta besluten själva så att säga.
Ja, och man behöver ha gjort jobbet, man behöver ha en kvalitet skulle man kunna säga i portföljstyrningen till att börja med, i hur man har byggt upp då förståelsen. För att det jag har upplevt ibland är att en del linjechefer har för dåligt grepp om vad portföljstyrning är, och så vågar de inte riktigt ställa frågan för de tycker det är lite pinsamt. Och då blir det till slut att det hamnar i knät på något sätt på specialister. Och i värsta fall säger man att liksom, ja, men det där sköter IT. Om jag ska liksom hårdra det. Så det är väl lite en fråga om att det behöver finnas en samsyn, man behöver lägga ner jobbet på att, så att säga, de personerna som har beslutsfattarroller är med i matchen och inte står vid sidan om. Det känns som en viktig kärna i det där. För att kunna vara de systemvaktande och inriktande så att säga.
Ja, särskilt tänker jag, och det är många som skiljer också på, prata mycket om saker som har skilts åt men som vi tror behöver sys ihop mer, och en av dem är ju just det här att skilja på, som många har gjort, IT-utveckling och övriga, alltså verksamhets- och affärsutveckling egentligen.
Ja.
Det blir också svårare och svårare, och jag tror att i och med det så kommer nog många, när portföljerna har varit ren IT-utveckling, så är det lättare för en ledningsgrupper känna tillit till, ja, men det där sköter IT på något sätt eller så, mm. som du säger. Ju mer integrerade de blir, så ju mer naturligt blir det ju, och enklare blir det, tror jag, för ledningen att ta sådana här typer av ansvar.
Ja, precis, för idag ser vi i praktiken så att skilja ut IT från annat, det blir mer och mer omöjligt eftersom allt är ju digitalt.
Det börjar bli ohållbart.
Ja. Bra, du, vi ska hoppa vidare till nästa punkt här. Allt är backlog.
Ja, då kommer vi till nästa sammanfoga sånt som tidigare har varit åtskilt. Här handlar det om egentligen att inte, vi tror inte på att fortsätta dela upp portföljerna efter storlek, så som jag var inne på tidigare. Att separera projektportföljen och liksom prioriteringen mellan projekt och samordningen mellan projekt från förvaltningsportföljer då, och ha dem i olika. Utan istället låta de här portföljteamen som jag pratade om tidigare, som är ett antal kundanpassade team, där får varje team hantera stort som smått. Mm. Från projekt till förvaltningsaktiviteter då.
Mm.
Sätt små.
Och om man tänker då skillnaden här, för att vad många har är att de har projektmodeller, projektstyrningsmodeller där man liksom sätter en gräns för vad som räknas som projekt och vad som inte är projekt eller vad som är ett initiativ. Mm. Så finns det olika budgetregler kopplat till det och så vidare.
Ja, väldigt många kör ju på storlek då, hur stort ska det vara?
Så att här liksom, man blandar det och allt i backlog innebär att man har alla sådana här saker man vill göra på en slags lång lista, kan man ju säga då.
Ja,
i princip.
Och sen betyder inte det i praktiken, tror jag, inte så många som kommer att säga att ja, då stänger vi det här projektet för att göra de här tre förvaltningsaktiviteter. Mycket handlar om att gasa och bromsa när det verkligen behövs i de här projekten. Vi håller ner i takten lite under en kort period i det här projektet för att samma resurser istället så kunna lägga lite fokus på att beta av de här förvaltningsaktiviteterna då. Och sen tillbaka igen.
Och det jag tänker är väl egentligen så här, att det ställer vissa krav då. Det ställer krav på det här samspelet, inte minst mellan det här teamet då, alltså portföljteamet och omvärlden. Och då tänker jag förstås omvärld, vi kan ju ha de som är liksom produktägare av olika slag som kanske inte finns i portföljteamet, fast det borde de väl vara enligt den här modellen i och för sig.
Alltså, ja, i eller väldigt nära.
Om man jobbar liksom mot en specifik kundgrupp.
Beroende på vad man menar med i.
Men vi har någon form av ändå kundgrupp, brukargrupp, någon sorts fokus på en kund. Och det gör ju också att förståelsen måste vara oerhört hög i portföljteamet här för vad är prioriterat utifrån kunden.
Ja, den behöver vara ganska hög. Sen skulle jag inte säga att all förståelse behöver finnas. Alltså där är ju hela samspelsnyckeln och dialogen. De här portföljteamen får ju inte på något sätt bli isolerade öar agerar som att vi kan kunden, vi förstår och vi prioriterar här och det är bara att köpa. Och då tror jag att då kommer det inte att fungera som tänkt egentligen, för då tappar man hela tilliten. Jag tror att det måste finnas en väldigt nära dialog med både verksamhetsledning, partners säkert, alltså någon form av, i den mån det är möjligt, så behöver det vara dialogen som är största hjälper dem med det då.
Och det viktigaste är väl kanske just att när man styr på storlek, om man säger så, då styr man egentligen utifrån sin budget, utifrån resurstilldelning, utifrån liksom beslutsmandat, det vill säga det blir en slags internt fokus. Medan här är det ju ändå så att man styr utifrån det externa fokuset på att leverera till en kund. Eller har jag förstått det rätt?
Det gör man ju. Precis. Leverans skulle jag säga. Alltså, precis. Ja, men det är vi ju levererat till en kund. Alltså, hur prioriterar vi så att vi får till de här kontinuerliga... Vi har ett bra arbetsmängd i teamen. Vi känner att vi gör rätt saker och vi kan leverera saker hela tiden.
Mm.
Kontinuerligt värdeskapande.
Precis, att man också kan få ihop sin leveransström eller sin värdeström utifrån den kapacitet man har, utvecklingskapacitet man har, så att säga.
Ja.
Det är väl lite en poäng här, apropå att blanda stort och smått. Det är lite grann som när man spelar Tetris. Det gäller att liksom passa ihop de här brickorna på optimalt sätt, så att man liksom får ett flöde som funkar.
Och så ibland kan man smälla av fyra rader på en gång där bara.
Ja, precis. Ja, lite så. Ja, så Tetris. Sen kommer vi till den femte. Nu har vi gått igenom här. Flera kundanpassade portföljer, samspelande roller och team, inriktande och systemvaktande ledning, allt är backlog. Och så den femte punkten då. Iterativ prioritering.
Ja, i gemensam riktning. Ja, det är väl lite kärnan i processen då. Om vi har en... som sagt, vi har någon form av beslutsgrund, liksom strategi, lite längre sikt här från ledningen, som jag kallar ett inriktande, vi har en riktning och ramar, och sen så har vi fått in och gjort någon form av grovsortering så där, liksom kollat lite på allt som finns, vad som skulle kunna se, vad som finns i intratten så att säga. Då finns ju alla möjligheter att iterativt, och det här hos många så, alltså det är väldigt svårt att säga vilken frekvens det här, men det kan vara en månad eller varannan vecka eller hyfsat tätt i alla fall, att göra en prioritering som gäller mer i detalj. Okej, vad lägger vi vår tid på den här perioden? Och det är en prioritering som ska ha hela, följer man, kommer man från den agila världen, så ska det ju vara en prioritering som en lista, att göra lista då, som kan skapa värde direkt för kunden, gör att det blir en bra arbetsbelastning, tillräckligt mycket i flödet så att säga för teamen, på bordet för teamen.
Men det här är ju en iterativ prioritering på nivån då, portföljstyrningsnivån, om man bara tänker. För att annars tänker man ofta, man jobbar med agila team, utvecklingsteam, så att utvecklarna jobbar iterativt. De har en backlog.
Ja, det finns ju en metanivå. Det finns ju både i respektive säkert till exempel ett projekt, eller ett projekt kan ha sina iterationer, ett enskilt projekt.
Så det här är egentligen nivån, alltså när man sitter och prioriterar resurser skulle man kunna säga, och prioriterar liksom vad som ska göras, prioritera de sakerna man ska liksom fördela resurser till.
Ja.
Där man då sitter och jobbar iterativt på samma sätt som man gör i de direkta utvecklingsteamen.
Ja.
För det tänker jag lite viktigt, för annars har vi just den här krocken som ju uppstår. Där du har portföljstyrning som inte är iterativ så att säga, utan när man gör de här mer långsiktiga planer och så vidare. Och sen så har du ett iterativt arbetssätt i utvecklingsteamet. Mm. Man kan ju säga att det blir ju en del waste, om man uttrycker sig så, i utvecklingsteamen då. När man försöker jobba iterativt, när man inte liksom har en styrning som följer med.
Ja.
Det är väl lite det som blir en poäng med detta.
Ja, precis. Här behöver man ju... Här samlas ju i någon form av... Alltså, alla har inte en produktägarroll, men i agila världen kallas det det. Någon som kan stå för i alla fall, som kan finnas nära teamet och som kan fatta beslut om vad prioriterar vi härnäst. Jo, men vi behöver gasa lite i det här projektet. Vi prioriterar ner den här delen av förvaltningsarbetet lite grann. De pausar vi och... här kör vi på som och betar av det här uppdraget som vi kanske hade eller
Jag tänker lite, det matchar lite grann. Jag gjorde en podd med Jonas Florvik från Husqvarna Digital Solutions, som har genomfört en väldigt framgångsrik utveckling av deras sätt att jobba med liksom nya digitala lösningar, framförallt sådana som riktar sig mot slutkunden, så att säga, mot konsument i deras fall, i stor del. Och det jag tänker, som han sa, det var att de har någon sorts product roadmap, om jag inte minns fel. Väldigt tajt samarbete mellan produktägaren och utvecklingsteamen. Och de har också någon sån här nivå att de har sådana möten, avstämningar, sig om det var en gång i kvartalet eller en gång i månaden, minns jag inte nu. Så de hade liksom lite olika nivå på, om man tänker de här mötena, man sitter ner och tittar på sin backlog och vad som ska göras. Så det låter som att det matchar lite det sätt som de tänker, så att säga.
Ja, man behöver ha olika, det finns ju olika cykler i det här, så att säga. Det här, som du sa, product roadmap eller någon form av färdplan på längre sikt. Det kanske är halvårsvis man tittar på den, eller kvartal, halvår, år, någonting beroende på hur snabbt det går då. Som har lite en hypotes om vad tror vi att på övergripande nivå, vad rör vi oss. Och sen någonting som är mer iterativt, när det är mer okej, vad faktiskt börjar vi göra nu när vi går till jobbet imorgon.
Och sen tänker jag förstås också, jag gjorde en podd för rätt länge sedan nu med Spotify, deras, kan jag jobba med deras utveckling och lite hur de jobbar med sina olika coachnivåer och liksom samordningsnivåer. För att vad de har gjort egentligen är bygga en organisation som är väldigt mycket det här, alltså koppling mellan hur man styr verksamheten och resurserna och de faktiska utvecklingsteamen som jobbar agilt. Så att de har ju på något vis utgått från Scrum, tror jag, som modell. Och sen har de ju gjort någon egen variant på det där, just apropå det här med att jobba iterativt hela vägen liksom, och de här olika systemnivåerna. Och apropå det här vi var inne på förut, det här med så att säga governance, den inriktande och systemvaktande ledningen, att att se till att det hänger ihop.
Det känns, det där som inte, det börjar bli mer och mer en, så man ska förutsätta att det här kommer inte, den här lösningen som vi har nu, i den här strukturen som vi har nu, kommer inte att vara, se ut precis så här om 5 år, utan, eller om 1 år kanske ens en gång, utan det är någonting som man måste titta på hela tiden. Jag tänkte en annan, något som ganska stor sak som varierar mellan olika, och behöver variera mellan organisationer, kanske är, vi pratar om utvecklingsteamen och portföljteamen, som att det är olika, helt olika, åtskilda från varann, så att säga, att i portföljteamen så prioriterar man och samordnar, och i utvecklingsteamen, det är där jobbet faktiskt görs, det är där som man gör genomför utveckling. Där skulle jag säga, hos en del så är det så, behöver kanske vara så. Hos andra som har möjlighet att verkligen organisera helt, de kallar det ofta för value streams, eller alltså de syr ihop lite mer, att varje portfölj har i princip någon form av grund utvecklingsresurser i alla fall. Så att de i princip integreras med varandra, så att både styrning och utveckling sker i samma, nästan ett team som går ihop mycket. Sen får man ju hålla vakt lite då på att det inte, de blir nya silos, så att säga.
Nej, just det, men du har en organisation utifrån värdeströmmar, som man kan säga där, och utifrån kund kanske. Jag tänker som i Spotify-fallet, så är de organiserat sig lite utifrån de, så att säga, samarbetspartners de vänder sig till. Så att de har ett exempel i San Francisco, har de ju sådana som jobbar mycket med andra techbolag och integrera sin produkt med deras, med Facebook och sådana. Och i Berlin har de någon grupp som jobbar mycket med klassisk musik, och i New York har de någon som jobbar med skivbolagen och relationer till artister. Så att de har ju organiserat sig mycket utifrån liksom samarbets, de externa samarbetena, som man kan kalla det för. Och det är väl det som skiljer många av de här senkomna, de här techbolagen som man tittar väldigt mycket på. Alltså de har ju haft lite lyxen, kan man säga, att tillskapa så pass sent, så att de har kunnat bygga sin organisation på det här sättet från början. Medan om vi säger äldre organisationer, som de har ju sin indelning i sina divisioner och avdelningar och så vidare, och där blir ju ofta den här, det blev vi inne på, att man kan liksom inte ta en sån här modell som passar alla, utan man behöver verkligen gå in och titta på förutsättningar och ambition.
Ja, jag vill gärna. Jag vet att jag har fått frågan från i andra sammanhang. Men vad är det då? Vad är en kundanpassad indelning? Eller liksom det går inte att säga på förhand, utan det är olika för olika organisationer. Och sen del är det tänka målgrupp som är helt rätt. Det är där man ska hålla ihop det. Och så andra skulle det vara direkt kontraproduktivt, så att säga. Så att, Det där är någonting man ska investera tid i.
Och sen är det väl så precis att numera är det också så att så mycket hamnar i projekt därför att det faller liksom mellan stolarna på något sätt i den organisation man har. Så att man behöver nog i större utsträckning idag titta över hur man organiserar och hur man styr sina resurser för att och få det att hänga ihop. För att det blir så mycket gnissel som tar så mycket tid och kraft från organisationen. Det är ju sånt vi pratar mycket om här med framtidsorganisationer så att säga. Att
man måste kunna samspela utan att det blir ett formellt projekt.
Ja, man har kommit till en gräns liksom, där det har blivit så mycket gnissel och trögheter för att liksom, man har den hierarki man har, den är inte ändamålsenlig på samma sätt idag som den kan ha varit tidigare. Så att lite dom. Men du, jag tänker så här, vi måste börja runda av och liksom titta framåt. Det finns ju den här guiden som sagt att ladda ner från vår hemsida. Så det är väl en stark rekommendation att göra det och läsa på. Det finns ju mycket mer än vad vi har hunnit prata om här i den kring detaljerna. Men jag tänker så här, om man tar avslutningsvis lite så här, om vi tar tre punkter som är viktiga att ta till sig. Vad skulle det vara om du ska försöka sammanfatta tre viktiga?
Om man är nyfiken, börjar bli nyfiken, man ska väl göra något sånt här. Menar du?
Ja, jag tänker så. Man vill börja och tänka nytt kring sin portföljstyrning.
Det första är väl tänkt jag, alltså om man vill börja, säg att du ska införa ordet är någon signal i sig, men bygga den här typen av portföljstyrning hos oss, så är det första medskicket att göra det. Om vi ska bygga någonting som är agilt och liksom iterativt, att inte göra det på ett vattenfalls sätt, eller att inte göra det på ett icke-agilt sätt, om man kan säga så. Alltså att, jag tror att det här är en typ av förändring som man inte ska se som att då designar vi upp det från början och sen så inför vi det och så är det infört det här datumet och efter det så gäller det och då är införandeprojektet slut så att säga, utan snarare börja. Indelningsgrunden och de grova dragen, indelningsgrund och roller och bemanna upp teamen, det tror jag man behöver göra ganska snabbt och eller komprimerat fokuserat. Men att sen låta dem ha lite mer ansatsen, liksom pröva sig fram, sätta detaljerna i, låta teamen själva när de är bemannade sätta detaljer kring arbetsformer och metodik och så vidare. Och inte se det som att det här 1 januari så är det klart och slut, utan det här är en förändringsprocess som...
Just det. Kan vi sammanfatta den punkten med agilt först?
Ja, det kan vi gärna göra. Det
tänkte jag alltså man pratar med mer om digitalt först eller mobilt först. Alltså,
ja, men
lite så här,
precis,
agilt
att göra
först.
Själva etableringen av så här agil i sig.
Ja.
Även på den nivån då. Sen är väl det andra är ju alltså när det väl börjar och finnas på plats, att aldrig glömma att det här bygger ju på, ett sånt här system bygger på som jag vet att jag har sagt, dialog eller att prata med varandra gånger, och det är verkligen en nyckel till det här tror jag, att föra dialog, att det handlar om tillit i grunden. Tillit måste finnas i ett sånt här, i en sån här organisation och med en sån här modell, för att eftersom allting inte är fördefinierat från start så behöver det finnas en tillit till att vi systemet här som vi har löser det här. Det kommer att bli bra. De här teamen kan inte vara isolerade, de måste finnas, organisationen och ledningen runt omkring måste känna att det här är team som är kompetenta, de kommer till oss när någonting berör oss, vi har dem på en armlängds avstånd, vi har en relation med dem och vi litar på dem och de litar på oss.
Ja.
Så tillit och dialog skulle jag säga.
Och tredje punkten om du ska välja någon tredje.
Ja, det är bra att ha tre. Då är det att inte släppa förändringsledningen. Det hör väl lite kanske ihop med den första punkten där, att när man börjar känna att okej, nu har vi de här teamen, nu prioriterar de i skarpt. Så att säga, de är igång och de jobbar. Att inte släppa, att inte luras att tänka att nu är det klart. Nu släpper vi förändringsledningsperspektivet här. Utan att Det tror jag är någonting som behöver finnas kvar och något som följer, speciellt precis i början när det är liksom nya möten och sådär. Det kan behövas en förändringsledning som är med. Fungerar mötena som tänk? Har vi mötesformer som alla tycker är schyssta? Förs den här dialogen? Hur uppfattas det i organisationen? Är ledningen med på sitt ansvar? Även i praktiken, så att säga. Och att ha en förändringsledning som är aktiv.
Precis, lite så här befästad att det verkligen funkar. Att det är på riktigt. Alltså för att jag tänker att ibland tänker man, som du nämnde förut, alltså man gör upp någon plan och man liksom och så bestämmer man datum, det är det, ska det här vara infört och klart. Och så liksom tänker man att det är det, oavsett om det är det i praktiken eller inte. Utan just hänga med, vara uthållig egentligen.
Jag var uthållig och bara utgår, för förändringen sker oftast, alltså det är när det väl, när vi har tryckt på, när det har gått live, om man ska prata det, det är då förändringen börjar ske. För att det här handlar så mycket om beteendemönster och att anpassa strukturer och möten, att verkligen få till en bra dialog och sådär. Så att den faktiska, hur vi har delat in dem och hur vi har bemannat team och sådär, det är bara början.
Mm. Så man skulle kunna sammanfatta det med agilt först, tillit och dialog och sen så uthållig förändringsledning.
Ja.
Ja. Vad bra, Sofia, men då får jag tacka dig så mycket.
Tack själv.